Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Han är uppstånden så som han sagt. Helvete död, var är nu er makt? Djävulens välde är nu förbi. Kristus har segrat, så även vi. Vi ber. Du uppståndne frälsare, låt oss få se dig törnekrönt och sårad och lidande. Men också se dig hur du segrat och är med oss, nära oss, med din uppståndelses kraft. Ge oss tillit till ditt ord och låt det ge oss kraft i denna stund. Amen. Vi har lyssnat till predikotexten från Johannes evangeliets 20 kapitel. Det är en direkt fortsättning på den text som var gårdagens evangelium, de 10 första verserna av 20 kapitlet. Det här avsnittet berättar nu i första hand om Maria, Magdalena. Och temat vandringen med den uppståndne som vi har idag, så skildrar nu hur Jesus ger i uppdrag åt lärjungarna. Och faktiskt så att Maria är den som först får uppdrag att gå med budskapet från den uppståndne. Temat vandringen med den uppståndne kommer från första årgångens evangelium i Lukas 24, där vi får höra om de två lärjungarna som var på väg till Emmaus och som fick ett bibelstudium med den uppståndne utan att de först kände igen honom. Den här texten innehåller en rad detaljer som kan verka lite förbryllande. Därför ska vi i en första del av predikan ägna oss lite åt något som vi kunde kalla apologetik. Ett försvar för tro, därför att de här berättelserna i evangeliernas framställning om uppståndelsen har blivit hånade som ohistoriska av många forskare, så kallade liberalteologer. Och det är ingen ovidkommande sak att försvara Guds ord när det angrips. För vad ska vi annars grunda vår tro på, om inte på ett stadigt Guds ord som vi kan vara övertygade om att det håller? Det finns kanske några frågor här. Hur passar skildringen av Maria Magdalenas möte med Jesus ihop med de andra evangelisternas berättelser? Går det ens ihop? En annan fråga som finns i den här texten som vi också ska ägna en liten stund då senare, är Jesu förmaning eller förbud till Maria: rör mig inte. Varför sa han så? Johannes är den enda som berättar om det här. Vi ska också som avslutning slå fast betydelsen av att Jesus uppstod kroppsligen ur graven. Själva den andliga betydelsen, den som är så viktig för oss idag att ha med oss när vi ställs inför alla jordens prövningar som möter oss i världen. Vi har möjlighet att hämta kraft från budskapet om uppståndelsen. Först då till frågan, motsäger berättelserna varandra? Man har diskuterat olika typer av motsättningar. Vilka kvinnor var vid graven? Det nämns olika uppsättningar. Hur många änglar var i graven? Ibland talas det om en ängel, ibland om två. Vilka berättade för apostlarna? Var det Maria eller var det de andra kvinnorna som var med vid graven? I vår text nämns Maria och enligt vers 1 i början av kapitlet presenteras hon som Maria Magdalena och också i slutet av texten. I Markus evangeliet nämns förutom Maria Magdalena, Maria Jakobs mor och Salome. Vi ska inte gå in på vilka de här kvinnorna var, det har vi gjort vid andra tillfällen. Hos Matteus så nämns Maria Magdalena och den andra Maria. Och i Matteus 27:56 nämns denna andra Maria som Jakobs och Joses mor. Och dessutom moden till Zebedeus söner. Det finns goda skäl att anta att hon var den samma som kallas Salome. Hon kan ha varit syster till Maria, Jesu mor. Lukas nämner först inte namnet på kvinnorna, men sen nämner han namnen på tre som berättade allt för de elva. Maria Magdalena, Johanna och Maria Jakobs mor. Där dyker ett nytt namn upp, Johanna. Lukas talar också om de andra kvinnorna som var med dem. Istället för att gå in i en analys av alla de här som vi inte har haft tid med, så ska jag nämna ett par tolkningsprinciper som härstammar från en grundlig kännedom om hur judarna och den tidens antika folk överlag hade som grund för vittnesmål, vittnesberättelser och också juridik. Det här har jag hämtat från en intressant bok om Jesu Kristi uppståndelse från de döda av en tysk präst, Karsten Bürgener, som jag faktiskt en gång för många år sedan höll ett föredrag om en påsk. Den här pastorn hade i sina studier lärt sig att uppståndelseberättelserna var sinsemellan motstridiga. Det här förföljde honom och han forskade mycket. Efterhand kom han fram till att de bibliska berättelserna är helt trovärdiga, alltigenom, och att det mycket väl går att förena. Jag ska nämna ett par tre tolkningsregler från hans bok. Den första regeln är att det ska vara två eller tre vittnen för att en juridiskt hållbar dom ska fällas. Och då räknas inte kvinnornas vittnesbörd med. Det här förklarar varför Johannes i kapitel 21, vers 14 skriver: detta var en tredje gång som Jesus visade sig för lärjungarna. I de flesta översättningarna skrivs: detta var tredje gången. Men om man räknar efter blir det svårt att få det till tredje gången. För Jesus uppenbarar ju sig här för kvinnorna. Sen så uppenbarar han sig på kvällen för de elva, ja egentligen de tio, för Thomas var inte med. Så uppenbarar han sig följande söndagkväll för dem alla när också Thomas var med. Så att den gången när han sen uppenbarar sig vid Genesarets sjö kan inte ha varit den tredje gången. Måste ha varit minst den fjärde gången. Varför säger Johannes den tredje gången? Jo, därför att han inte säger den tredje gången, utan han säger en tredje gång. Och det beror på att han väljer ut vilka uppenbarelsetillfällen han anser vara viktig. Den tiden så hade en sån princip för vittnesframställningar. Att man kunde alltså betona sådana tillfällen som var särskilt viktiga. Notera dem nummer ett, nummer två, nummer tre. Den andra regeln kallas de ofullständiga personuppgifternas problem. Och det går ut på att man inte nämner alla personer vid namn varje gång man hänvisar till en grupp. Man väljer ut vissa. När flera vittnen finns kan de därför ange olika personer. Om man då ställer upp listor över de närvarande kan det verka som att de motsäger varandra. Därför får vi inte dra slutsatsen att det var bara de kvinnor som nämns av varje evangelist som var närvarande. utan det var flera. Men den som skriver fäster sig särskilt vid vissa av dem. En tredje regel är de ofullständiga tidsangivelsernas problem. Vi vill ha en kronologiskt sammanhängande framställning. Först hände det, sen hände det, klockan det och det, hände följande. Då kan vi liksom inordna allting som vi förstår det med vårt förnuft. Och vi får det till en sammanhängande tid. Så gör inte apostlarna eller de evangelisterna. På den här tiden så var man inte noga med det, utan man var noga med att plocka fram vissa händelser som man ansåg vara viktiga. Vi har alltså inte någon enhetlig historisk tidsframställning här, kronologisk framställning. Därför kan det bli skenbara motsättningar. Jesus visade sig först för Maria Magdalena och den andra Maria och troligen några andra. Kvinnorna rusar till lärjungarna med den hemska nyheten att någon har tagit bort kroppen. Sen återvände de till graven. De stod utanför graven och grät. De lutade sig in i graven och såg två änglar. En del berättar bara om att de såg en ängel. Änglarna frågade Maria, varför gråter du? De förklarade att Jesus har uppstått, att det inte är så som hon tror att någon har tagit bort Jesu kropp. Änglarna ger den befallning att gå och berätta för lärjungarna. Sen vände sig Maria ut från graven mot en man som hälsade, men de känner inte igen honom. De andra kvinnorna rusar iväg för att berätta för lärjungarna, men Maria dröjer kvar. Och efter att Jesus har tilltalat henne med hennes namn känner hon igen honom. Senare får hon också i uppdrag att gå in och berätta vad han har sagt. Petrus och Johannes har någon gång under den här tiden varit vid graven, men det berättas inte när. Det var inte väsentligt för evangelisterna att berätta exakta tidpunkten. Vi ska inte desto mer gå in på de olika detaljerna nu, utan vi tar oss först innan vi går till den andliga betydelsen. Frågan om varför sa Jesus, rör mig inte. Jesus hade mött kvinnorna som sprungit bort. Han mötte dem med en hälsning, kairete. Och det här är en daglig hälsningsfras. Det är typ, god dag. Tänk på finskans terve, som ju direkt ordet hälsa. Eller hell. Eller shalom. Guds frid. Tydligen var inte Maria med, utan dröjde kvar vid graven när Jesus mötte kvinnorna. Då tog kvinnorna fast vid hans fötter. Sen säger Jesus till Thomas att han ska komma med sitt finger och sticka sin hand i hans sida. Det var en vecka senare. Varför säger nu Jesus till Maria att hon inte ska röra honom? Rör mig inte. Det här är en översättningsfråga. På grekiska heter det memu apto, vilket närmast betyder håll inte fast mig. I en del engelska översättningar heter det do not hold on to me. Sen fortsätter han med att förklara att han ännu inte har stigit upp till fadern. Vi får det intrycket att Jesus vill säga att Maria inte ska hålla fast honom. Som för att se till att han inte går bort från henne. Men han säger att han ännu inte ska lämna jorden utan kommer att vara med dem en tid. Innan han sen lämnar dem och stiger upp till sin far och deras far. Hon får ännu chansen att möta honom. Nu har hon inte som uppgift att tillbe honom utan att gå till bröderna och berätta för dem. Det gör hon också. Hon berättar som ett ögonvittne om att han visat sig och hon berättar vad han hade sagt. Därför blir hon ett viktigt vittne. Men enligt den tidens lagar gällde hennes vittnesbörd inte, eftersom hon var en kvinna. Därför räknas hennes vittnesmål inte med av Paulus i första Korintherbrevets 15 kapitel, uppståndelskapitlet. Där betonar han trovärdigheten i uppståndelsen. Han anför juridisk motivering till varför vi kan tro på uppståndelsen. Och för att det juridiska hålla ska det hålla enligt den tidens juridiska normer. Lägg märke till vilka grupper och personer han räknar upp i första Korintherbrevet 15. Jo, först så nämner han visar sig för Petrus. Han visar sig för de 12. Han visar sig för mer än 500 bröder på en gång. Det här är tre vittnen eller tre vittnesgrupper. Men han nöjer sig inte med det, utan han dubblerar och tar ännu en gång tre vittnen. Då tar han Jakob, så tar han alla apostlarna och till sist så visade han sig för mig som för ett ofullgånget foster. Ingenstans här räknar Paulus med kvinnorna för att inte undergräva trovärdigheten för den tidens lärda, när han ville framhålla hur säkert vittnesmålet om Jesu uppståndelse var. Två eller tre vittnen. Här var det till och med två gånger tre vittnen. Ett dubbelt fast vittnesbörd. Så fast grundat är budskapet om Kristi uppståndelse. Så ska vi avsluta i uppståndelsekapitlet och gå lite djupare in där. Paulus framhåller där vad som är det allra viktigaste. Jo, det är att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Det understryker att han var en sann människa. Inte skenbart död. Och det tredje, att han uppstod på tredje dagen. Enligt skrifterna. Notera, enligt skrifterna. Det är väldigt viktigt. Det är inte någonting som är lösryckt, någonting som är klistrat på efteråt. Utan det har förutsatts av profeterna i skrifterna redan i förväg att det skulle ske så här. Vi ser här alltså att det var våra synder som var orsak till att Kristus dog. Det första av de fasta vittnesbörden, de fasta grundvalarna för vår lära, är att Kristus dog för våra synder. Därför tar vi inte lätt på händelserna på långfredagen. Vi ska inte, som några menar, alltid lyfta fram segern och uppståndelsen som om Jesu lidande skulle vara något mindre viktigt. Det är viktigt att Jesus dog och blev begraven. Och det är viktigt att han uppstod. Det här understryker aposteln genom att hänvisa till den långa raden av vittnen. Det är ingen möjlighet att förklara uppståndelsen så som judarna försökte. Nämligen att hans lärjungar hade flyttat hans kropp. Eller som liberalteologerna gör, att han inte var riktigt död. Och att han på något sätt börjat leva igen. Eftersom det är påskdagens ämne att tala om uppståndelsen och hur den skedde, nöjer jag mig här med att tala om hur hans vittnen förklarat vad uppståndelsen betyder i andlig mening. Där måste vi ännu upprepa att uppståndelsen grundar sig på det faktum att Jesus verkligen dog. Att orsaken till hans död var att vi människor annars skulle ha fortsatt att vara djävulens ego. Utan långfredagens smärta skulle vi inte ha påskens glädje. Jesus gick i döden för att vi utan det offer som han bar fram på långfredagen skulle ha varit hjälplöst förlorade. Men han blev det offer som fullbordade den offerinstitution som Gud befallt Mose att ordna på Sinai. I Hebreerbrevet 13 heter det att Jesus bar fram sitt offer utanför stadsporten genom sitt lidande. För offerdjurens blod bars in i det allra heligaste av översteprästen medan kropparna brändes utanför staden, stadsmuren. Hans blod rann på korset så att det allra heligaste kunde öppnas. En symbol för det var att förhänget i templet som rämnade i två delar i Jesu dödsstund. Där öppnades vägen till himlen för alla människor. Och därför är det som vi sjunger i sången, öppet för vilken som helst att in i det helgaste gå. För blodet har runnit och världen är frälst. Därför får vi förmaningen, o syndare, akta därpå. Jesu död är alltså det första, det lägger grunden för vår frälsning. Orsaken beskrivs i Romarbrevet 4:25. Jesus utlämnades för våra synders skull. Våra synder var orsaken till att Jesus måste låta sig födas av en jungfru. Han måste lida alla de frestelser som människor har tvingats genomgå och lida. Och gått igenom en värre tortyr än någon människa sett när man tänker på den andliga tortyr det betydde att vara utsatt för brännstrålen från alla världens synder. Genom från den helige guden som drabbade honom i vårt ställe. Paulus fortsätter med att beskriva följderna av Jesu uppståndelse. Han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Han utgavs för våra synders skull. Våra synder var orsaken till att han utgavs till jorden att bli människa. Han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vår rättfärdiggörelse var grundvalen till varför han kunde uppväckas. Det var det att han ropade på korset, det är fullkomnat. Det är fullbordat. Han hade gjort allt. En evig rättfärdighet var framhavd. Den som gäller alla människor. Gud utfärdade sen i uppståndelsen kvittot på att detta verkligen var utfört. Att det var fullständigt gjort. Hela världens syndamängd var betald. Hela den skuld som människornas synder hade dragit över oss hade betalts till sista slanten. Därmed finns ingen dom längre över oss eftersom Jesus har betalt för skulden. Vi är frikända. Han blev vår ställföreträdare då han dog i vårt ställe. Och han uppstod också som vår, som förstlingen, den som först av alla skulle uppstå från graven till ett förhärligat liv. Så ska också vi en dag få uppstå med våra kroppar ur graven. Att följa Jesus på samma sätt. Det här skriver Paulus om i gårdagens episteltext. Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. Som förstlingen av de insomnade. Vilket jubel. Paulus är så övertygad om sin sak att han till och med vågar ta fram en antites. Om nu inte Kristus har uppstått. Han kan ta fram det som en tänkt verklighet. Och avfärda den, övermotbevisa den direkt. Han är så fullständigt övertygad. Och överbevisade om att Kristus verkligen har uppstått. att han kan säga att om det skulle vara så att Kristus inte har uppstått, då är vår tro fåfäng. Då har alla de som har dött i tro dött förgäves. Ingenting är värt något mera. Men vilken triumf. Nu har Kristus verkligen uppstått från de döda. Och han är förstlingen. För vi ska också uppstå på samma sätt. Det här är verkligen kärnan i vår tro. Utan uppståndelsetro har vi ingen kristendom. Men i tron på den uppståndne har vi all kraft i hela universum till förfogande. Låt oss påminna oss Paulus saliga bekännelse i Filipperbrevet 3. Och be att den ska också bli vår egen. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Amen. Tack kära Jesus för vad du har gjort för oss och hjälp oss att kunna tro det. Och inte hitta på undanflykter för att slippa tro och försöka övertyga oss om att vårt förnuft vet bäst. Hjälp oss Herre att låta vårt förnuft bli ställt under tron på dig och ditt ord. Tack för att ditt ord håller. I Jesu namn. Amen.